Välkomna tillbaka till Nyheter idag-podden som gör en återkomst efter att ha legat på is en längre tid. Tidigare hade vi framförallt problem med ljudkvaliteten och jag hoppas att det ska bli betydligt bättre ljud den här gången. Vi har lite andra medverkande den här gången än vi har haft sist. Vi har då först och främst Dan Korn, kulturjournalist och allmän mångsysslare får man väl säga. Och även skribent då här på Nyheter idag. Välkommen hit Dan.
Tack.
Och så har vi även Arvid Hallén, konservativ opinionsbildare med i Oikos och har tidigare varit ordförande för studentföreningen Heimdal och även nyhetskommentator på Nyheter idag. Välkommen hit Arvid.
Tack, tack.
Vi hoppar direkt på dagens första ämne. Svenska medier, både Expressen och Aftonbladet och andra tidningar, har gått väldigt hårt åt Ebba Busch under det här året. För hennes husköp till exempel, där det råder viss konflikt. Men också i somras när hon hade en liten fest med lite nära vänner under en period av ganska låg smittspridning. Om man jämför med Dan Eliasson som åkte på en nöjesresa och gick på klubb när pandemin var som värst, så upplever jag i alla fall att medierna var betydligt mera försiktiga kring Dan Eliasson, hans så att säga, brott mot pandemin och sånt där. Även om det kan ju tilläggas att Dan Eliasson blev ju av med sitt jobb. Och det har ju inte Ebba Busch blivit. Men det är ju förstås två olika saker, att vara partiledare och att vara chef för en myndighet som ansvarar till viss del för pandemin. Jag tänkte vända mig till dig med den här första frågeställningen, Dan. Stämmer mitt intryck att så säga män kommer undan med mer i medier i Sverige?
Ja, i varje fall så är det så att kvinnor döms hårdare. Och det gäller inte bara kvinnor, det gäller personer som man gärna vill framhålla att man ska behandla lika. Det gäller inte bara kvinnor, det gäller till exempel invandrare, tillhörande olika minoriteter. Personer som inte är så att säga den vanliga mannen och som man gärna vill framhålla som föredömen. Vi ska lyssna på kvinnorna, vi ska lyssna på våra olika minoriteter och så liknande. Men bara så länge de säger rätt sak. Det som förväntas av dem att de ska säga. När de inte uppträder på det sättet som man i förväg har liksom valt att de ska säga, ja, då blir det lite annorlunda. Och Ebba Busch då som partiledare i ett parti som är i opposition till dagens politik, hon blir direkt kanonmat i sånt här fall. Samma sak gäller andra kvinnor. Jag tänker på, i det här fallet tänker jag på Ann Heberlein som kritiserades väldigt hårt. Hon för en del saker som hon sa som man mycket väl kan kritisera henne för. Men det var oresonligheten och brutaliteten i kritiken som var så tydlig. Och som jag tror faktiskt hänger ihop med att hon är kvinna. Så det vill jag vill absolut hålla med. Jag tror också samma sak gäller också. Vi tar en invandrare så ska vi helst vara väldigt snälla och vänliga och de ska liksom ha en plats i debatten. Men om en invandrare pratar som Hanif Bali, då är det plötsligt tummen ner. Och då blir det ofta, då liksom reaktionen är väldigt brutal på ett sätt som man inte kanske hade varit om man hade hittat Dan Eliasson då, till exempel.
Men finns det så att säga en konservativ grundsyn på hur en kvinna ska vara, finns den så att säga kvar i det allmänna undermedvetandet att Ebba Busch, hon ska väl inte vara ute och festa och så att säga göra husaffärer där de gamla människor blir missnöjda,
Så är det givetvis. Det handlar ju om att i båda de här fallen jag tar fram så handlar det ju alldeles uppenbart om att man säger sig ha en väldigt progressiv syn på det mesta, men när det kommer till kritan så har man inte det. Och det är oftast så att människor som påstår sig ha en väldigt progressiv syn kan till och med vara de värsta. Du har ju skrivit om den här podden, vad heter de nu?
Haveristerna.
Haveristerna och deras behandling av Malcolm Kiene, som jag tycker är ett praktexempel på detta. Där de ständigt påpekar hans hudfärg till exempel, som om det hade något med saken att göra. Personer som också ingår i gruppen inte rasist män. Det är ju närmast skrattretande. De är ju själva inte rasister män.
Ja, inte rasister män. Vi tycker inte om Malcolm Kiene, så att då kan vi klämma i med precis allt vi har.
Just det. Och där tror jag att just till exempel att kvinnor blir hårdare drabbade, blir hårdare utsatta än vad män blir. Jag ser det på mig, jag har ju också genom åren gjort en del obekväma uttalanden och så vidare, men jag får nästan aldrig några sådana här hatbrev eller en sånt där drev efter mig trots det.
Det är samma här. Jag har inte direkt skrätt på orden under min långa tid i sociala medier, men det är alltså, och jag har tidvis varit så här delvis offentlig, och särskilt sen jag började skriva för Nyheter Idag, men jag har liksom aldrig varit med om det här intensiva näthatet som jag märker att faktiskt många kvinnor från både höger och vänster råkar ut för. Vad säger du, Arvid? Har du några iakttagelser kring det här?
Ja, jag håller väl inte riktigt med. Just det här med näthat, där tror jag att det faktiskt är en betydande skillnad, att kvinnor råkar mycket värre ut. Det är också en fråga om hur mycket man själv står ut med. Men jag funderade tidigare på det här med olika politiska skandaler som män och kvinnor varit inblandade i. Och tänkt mig att man skulle byta kön på den inblandade. Till exempel om Mona Sahlin hade varit man, hade hon blivit mildare behandlad då? Jag tror inte det. Så jag skulle säga att vad som däremot finns är ju en kvardröjande traditionell syn på könsroller. Men det rör inte bara offentligheten. Utan det är nog i största allmänhet svårare att vara kvinna än att vara man. Precis, både i offentligheten och utanför offentligheten. För om du ska uppfattas som en någorlunda lyckad person och du är man, då räcker det mer eller mindre med att du ska vara någorlunda duktig på ditt jobb. Sen kan du vara hur som helst i övrigt och folk kommer tycka att du ändå är någorlunda rimlig. Om du är kvinna så kommer man liksom inte runt att du ska dessutom har liksom ett implicit ansvar för hushållet. Och det finns förväntningar om att du ska ha den här perfekta familjen. Om den inte finns så är det i första hand ditt eget fel och det är inte din mans fel. Man kommer heller inte runt att det finns högre förväntningar på kvinnor att de ska sköta sitt yttre än män. Män kan vara suska och det är ändå okej så länge de inte är dåliga på sina jobb. Ja, super.
Just det du tar upp där med att man kommenterar kvinnors utseende. Jag tycker att då kan vi ta en person på andra sidan spektrumet där till exempel. Som en person som jag personligen har väldigt svårt för hennes politik. Men där jag tycker att hennes utseende har sannoliken inget med saken att göra. Det är Annie Lööf. Som också drabbas av väldigt mycket osakligt hat. Tycker jag. Men då talar jag mer om sociala medier. Du har ju en poäng där att detta handlar mer om sociala medier än vad det handlar om medierna. Men alltså att hon har stirriga ögon och att hon har rött hår eller vad nu folk pratar om, eller hennes sätt att, hennes dialekt och sånt där, är ju fullständigt ovidkommande i sammanhanget. Jag är en stark kritiker till hennes politik och på det sätt som hon har drivit politik på med att bryta löften och sånt, men hennes utseende, hennes kön har definitivt inget med saken att göra med. För väldigt många människor så spelar det tydligen väldigt stor roll när man angriper henne.
Jag tänkte också på ett hypotetiskt resonemang. Vad man skulle kunna förvänta sig för slags kritik mot kvinnor i offentligheten och i politiken ur det här, vad ska vi säga, traditionella perspektivet. Nämligen framstående kvinnor som inte har barn. Då tänker man sig att det här är väl något som folk skulle hugga på. Om man till exempel tänker på den mycket framstående engelska ekonomen som John Maynard Keynes, som förvisso inte var kvinna men som i alla fall var bisexuell, vilket kanske inte var helt populärt förr i tiden. Han var ju känd för att hans mest berömda citat är att i det långa loppet är vi alla döda. Och med det menade han att man ska inte ignorera problem som finns på kort sikt bara för att de löser sig själva i långa loppet. Men han fick då osaklig och illvillig kritik där man vände på det här och sa att eftersom han inte hade några barn så brydde han sig ju inte om samhället i det långa loppet. Och sån kritik skulle man ju kunna förvänta sig skulle riktas på ett illvilligt sätt mot barnlösa kvinnliga politiker. Men inte heller det tycker jag att man ser någonstans i offentligheten utom i rent högerextrema kretsar. När jag till exempel kritiserat, där jag har sett att folk har sagt sånt om till exempel Angela Merkel. Men det är ju så här ytterlighetspositioner, oerhört marginellt. Så inte heller där kan man riktigt hitta detta i någon mainstream, i något mainstream-hållseende.
Men Arvid, tror du verkligen att om Mona Sahlin hade varit man och man hade då om en undersökande journalist hade hittat att han hade köpt en Toblerone på riksdagens kort, att man ens hade brytt sig om att ta upp den saken?
Jag skulle snarare vända på resonemanget och säga att det är helt sanslöst allt som Sahlin kom undan med. Hon fick så många comebacks genom åren trots så många märkliga skandaler. Så att hon är verkligen en person som har behandlats med silkesvantar givet vad hon ställde till med. En annan person, det här blir ju väldigt anekdotiskt förstås, men bara för några dagar sedan så dog Sigvard Marjasin, som var tidigare landshövding i Örebro län, tror jag. Och han var inblandad i en kvittoskandal i mitten av 90-talet där det visade sig att han var helt oskyldig. Det hamnade i rätten, han frikändes. Men innan jag googlade lite på det här senaste dagarna, så min enda minne av namnet Sigvard Marjasin, det var att han var någon slags skurk som hade blivit avslöjad för sin korruption. Och jag tror att det är många svenskar som minst bara har det som sin minnesbild. Och det är förstås ett enskilt fall och sådär, men om han hade varit kvinna, hade han behandlats hårdare då? Det är svårt att föreställa sig att man kunde blivit elakare behandlad och mer orättfärdigt behandlad än han.
Ja, där har du en poäng, Arvid. Det har du rätt i. Men jag ändå lite så tror jag så att när hon, att när det gäller Mona Sahlin, du har också fullständigt rätt i att när hon väl kom ut liksom och det blev skandaler och blåste snålblås kring henne, så blev hon behandlad med silkesvantar i allra högsta grad. Men den initiala saken när det liksom börjades avslöjas att hon hade gjort olika saker, där är jag inte riktigt lika säker på att det ens hade fått en uppmärksamhet om hon hade varit man. Alltså förstår du att nyhetsjournalisten kanske inte ens hade bedömt att det var något, att det var en skandal att skriva om, eftersom det var en sån obetydlig grej.
Jo, men det var ju mycket mer än bara någon slags Toblerone. Det var ju en mängd olika redan då.
Det började med Toblerone och sen så det var liksom en Pandoras ask som öppnade sig, va?
Så att, jo, lite så. Men jag skulle säga att när jag har inte genomfört någon vetenskaplig undersökning här, men när jag funderat på olika skandaler fram och tillbaka där män och kvinnor varit inblandade, så har jag i alla fall inte hittat någon entydig trend att kvinnor behandlas varken värre eller snällare av medierna. Det är snarare så att de sakliga omständigheterna och hur medierna känner sig just då, om de känner att det är blod i vattnet, då går de till attack, oavsett egentligen om det är en man eller kvinna, höger eller vänster politiker.
Jag tänker just på Mona Sahlin, hade ju också en lite, jag vet inte om jag ska säga särställning, men hon hade ju också en image som så att säga funkar väldigt bra för att få en förlåtelse av arbetarrörelsen. Det här att hon snackar som att hon är en konsumkassörska med tuggummi i käften, så där lite den här lite folkliga framtoningen, just i det fallet kan alltså, hon kallades väl för vår Mona, tror jag, i den socialdemokratiska rörelsen på 90-talet. Jag tänker bara att sådana detaljer kan ju också göra en skillnad i hur en politiker eller hur en skandal tas emot och hur man behandlar den som är föremål för skandalen. Eller vad säger ni?
Jo, jag håller med. Du först.
Nej, jag fortsätter. Fortsätter.
Jo, det tror jag spelar större roll än kön. Vilken image politikern i fråga har. Om man till exempel har satt sig på väldigt höga hästar och varit moraliserande i sin offentliga framtoning, särskilt i frågor som rör just det som skandalen handlar om, då kan det bli ett ursinnigt drev, för att journalister, precis som alla andra, avskyr ju hycklare. Om man är en hycklare, då kommer det gå illa för en när man väl hamnar i en skandal i medierna.
Mm. Det är väl lite den vinkeln man har använt mot Ebba Busch också ganska mycket, att hon var kritisk till Folkhälsomyndighetens råd, och då går man sig på henne. Och just det här med den här husaffären, så är det ju en stark spin från sossesidan är ju att, men ska inte hon vara snäll mot gamla människor? KD är ju äldrevårdspartiet, så att säga.
Ja, precis så. Precis så.
Alltså, där är det ju så att oavsett om Ebba Busch har rätt i sak eller inte, så förlorar hon ju helt klart i sin image, just därför att, som du säger, att hon har en image att vara det partiet som månar om äldre, och då ska man själv göra det i sitt privatliv också. Då ska man hellre fria än fälla, även när det drabbar en själv. Det är väl lite svårt att folk ser det där, tror jag.
Mm. Och det man undrar som utomstående, som jag har förstått att det här huset är ju, verkar ju vara någon slags ruckel. Det skrev ju Oisin Cantwell på Aftonbladet faktiskt. Att, vad är det här att bråka om? Det man undrar är ju, varför släpper hon det inte bara? Det finns väl massvis med hus. Vad tror ni?
Och det var väl tydligen nära hennes före detta man. Så de skulle väl kunna lätt att kunna dela på vårdnadskapet om barnen, förstår jag. Det var väl en viktig orsak, va?
Mm. Och folk kan ju förälska sig i hus, i fastigheter. Mm. Politiker är ju, tvärt emot vad många kanske tror, som folk är mest. De är inga supermänniskor med mycket bättre omdöme än alla oss andra. De är mänskliga och har tillkortakommanden och begår misstag. Och är envisa och får hang-ups på saker och ting. Så sånt händer ibland.
Mm.
Med dessa kloka ord så tänker jag att vi tar och avrundar det här första avsnittet av Nya Nyheter Idag-podden. Tack så mycket för att ni har varit med, Dan Korn och Arvid Hallén.